P3, Sveriges Radio.
Hej Anna.
Hej Kristoffer.
Hur är läget?
Det är bra, hur mår du?
Jag mår väldigt bra, det är väldigt, väldigt nära semestern. Det är kanske sol ute och vi ska ha en jättekul sändning. Vet du vad som hände nyss här i Stockholm, Anna? Oj, vad hände?
Hagelskur.
Nej, det kom in en kvinna i studion och sa: det luktar bränt, känner ni att det luktar bränt? Och så kände inte vi att det luktade bränt. Men jag har precis varit och gjort lite kaffe. Så jag blir direkt orolig att det är jag som har ställt till med någonting. Så
du?
Om det bara avbryts, då vill du, behöver inte vara, då kanske vi har utrymt eller någonting sånt bara.
Igår hade jag en konstig doft av fisk i näsan. Och jag fattar inte vart den kom ifrån. Jag drog ner rutan när jag körde hem. Och då körde jag förbi sjön och så tänkte jag, det kanske är någon som har fiskat. Och så tänkte jag inte mer på det, men sen kände jag den igen senare på kvällen.
Kan det vara en tydlig doft av fisk? Vaginosen som är tillbaks?
Nej, för den vet jag exakt hur den luktar.
Okay,
och alla andra också. Nej, det var fisk.
Okej, okay, ja.
Tänkte jag att jag kanske höll på att få en stroke eller någonting. Hoppades nästan.
Men du hade ju så mycket gös. Kan det inte vara någon sån som har liksom, som glömt lägga in i frysen?
Gösen luktar ju inte 8 kilometer bort.
Nej,
det kanske... jag drog ner rutan på bilen.
Jag kunde,
tänk lite, Kristoffer.
Jag kunde varken hjälpa dig eller eldkvinnan som var här inne.
Nej.
Men jag ska berätta en annan grej för dig. Jag har förberett mig lite idag. Det finns nämligen ett bråk som intresserade mig. Ett bråk inom hockey-Sverige. Kommer du ihåg när det var Biden versus Trump?
Ja, knappt. Men, ja.
Och då, så det var ju mycket så att Trump klagade ibland på att Biden var alldeles för gammal för att liksom vara president. Och att han verkade dement och så. Och Biden är ju bara 3 år äldre än Trump. Men känns i och för sig som typ 150 år äldre. Om man ska vara liksom ändå lite rättvis mot Trump. Samma typ av konflikt har uppstått inom svensk hockey. Jag ska läsa högt nu från Sportbladet. Mats Grauers, 80, är omvald som Frölundas ordförande. Tränarprofilen Leif Bork, 76, hade åsikter om hans höga ålder. Ordväxlingen mellan de båda hockeyprofilerna inträffade under Frölundas årsmöte. Grauers var ensam kandidat till ordförandeposten i klubben och innan han blev omvald tog Leif Bork till orda. "Har du svarat ja?" sa Bork enligt Göteborgsposten. Grauers sa då att han inte ställt upp för omval annars och att det ska bli hans sista år. Bork gick vidare och pratade om Grauers ålder. Han fyller 81 i oktober och ordväxlingen gick till som följer: "Du är ändå 81. Orkar du verkligen med detta?" sa Bork. "Annars hade jag väl inte tackat ja," svarade Grauers. "Men det vet du inte. Du är en gammal man," sa Bork. "Kom ett annat förslag om du anser att jag är senil," svarade Grauers. Och vet du hur det slutade?
Nej.
Grauers vann. Han valdes och blev ordförande i då en säsong till.
Och grattis Grauers då.
Det var det jag ville komma fram till. Men jag tyckte det här påminner lite om, nu är det en betydligt större åldersskillnad mellan dig och mig, men jag tänkte det påminner lite om våra tjaff. Så då kommer jag att tänka på en evig diskussion som vi har haft. Vem som hade vunnit i en fight av dig och mig?
Ja.
Och jag brukar säga
jag brukar säga du,
men jag har varit lite osäker på liksom senare tid. Åren går och så, och så jag frågade min AI app. Vem hade vunnit i en fight av Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind? Och AI, alltså det är artificiell intelligens. Betydligt bättre än mänsklig intelligens. Så här har vi kanske facit. Så här svarar den: det går förstås inte att veta, men om man ska göra en rent lekfull gissning: Hanna Hellqvist har ett rykte om sig att vara ganska orädd, envis och att kunna gå in med full energi när hon bestämt sig för något. Det stämmer ju.
Ja.
Kristoffer Garplind är yngre och har bland annat gått på wakeboardgymnasium, vilket antyder en viss fysisk koordination och atletisk bakgrund. Om det handlade om styrka, räckvidd och kondition skulle jag ge en liten fördel till Kristoffer.
Men
om det däremot handlade om vem som först skulle få motståndaren att ge upp genom ren viljestyrka, verbal aggression och psykologisk krigsföring, skulle jag inte våga räkna bort Hanna Hellqvist. Min högst ovetenskapliga dom: Kristoffer vinner på poäng, Hanna vinner på att få sista ordet. Ja, du hade dödat mig, låter det som.
Ja, visst. Raderna. Det handlar ju inte om vem som är mest koordinatiskt skicklig.
Nej, jag
har... Utan det handlar ju om vem som inte känner smärta för att den är så arg.
Precis, och min vattensportkarriär gick så där. Och som alla lyssnare vet så har jag papper på att jag har extremt dålig koordination. För det var en trevlig kvinna som jag tror hette Ethel som följde efter mig några dagar på dagis och tog lite notes.
Jaha.
Ja, det skrev hon bland annat. Och jag läste om i vuxen ålder att jag bara sitter ner och pratar. Och inte, alltså, inte klättrar, inte går, nej, utan bara nej, sitter och babblar och väger 150 kilo.
Ja, okej. Okay.
Men ganska gullig ändå. Är du kvar?
Jag är kvar.
Ja, vad bra.
Ser du mig inte?
Jo, jag ville bara kolla liksom, om du var kvar även mentalt.
Ja, vet du vad? Ja och nej.
Ja, jag förstår.
Ja och nej.
Båda 50-50.
Ja. Jag är här, men jag är också... Jag tänker på lite saker.
Jag förstår. Mm. Jag med. Till exempel, när jag var på ett evenemang häromdagen. Mm. Och hade en så bra dag. Och så kom det fram... Ja, men jag hade liksom en toppen dag. Jag var på bra humör.
Var det den där 40-årsfesten?
Nej, men det spelar ingen roll exakt var det var någonstans. Okay. Men jag stod i alla fall ute med glas. Ja. Kanske en cigg i ena handen. Och så kommer det fram en man till mig som är, vad kan han vara, 50 kanske. Jag har träffat honom typ en gång tidigare. Det är liksom en kompis, bäckkompis typ. Och han bara, jag bara säger en sak till dig. Jag bara, tror han skulle ge mig lite beröm. Och då sa han bara, det gjorde han också. Han bara, jag tycker det är så jävla soft att du inte är så bögig. Och jag bara, åh, tack så hemskt mycket. Och då sa jag, jag har liksom inte fått den där typ komplimangen sen jag var 20 typ. Men så sa jag bara, jag fattar att du inte, jag var nog på så bra humör. Jag hade kunnat sluta där, ta emot komplimangen. Men så sa jag bara, alltså, jag har inte fått den där, alltså, det är typ något av det mest offensiva du kan säga, sa jag. Eller vad menar du egentligen med när du säger så liksom? Vad är det du säger mellan raderna typ? Och bara hålla på så. Men jag var så också här, men jag fattar att du liksom inte är, jag vet att du är nice, bla bla bla. Men jag var bara sugen.
På att fucka upp.
Nej, men på baksidan, man kan inte säga så. Jag blir idiot. Alltså det är så här, vad menar du? Tack, det är fine om bögar är här liksom, så länge ni liksom inte är
så jävla fjolliga. Så länge ni inte bögar
är. Exakt. Och det är också en sån grej som jag, för att jag då, alltså är, vad ska man säga, straight passing. Skratt, skoja. Men och har fått höra det där väldigt mycket, framförallt när jag var yngre, men det var väldigt, väldigt länge sedan.
Är det framförallt av män du får höra det?
Nej, faktiskt inte. Det är jätteofta av, när jag var yngre var det alltid unga tjejer nästan alltid. Men jag fattar vad du menar, det känns som en typisk grej som killar skulle kunna säga och känna. Men grejen var att folk blir alltid så jävla sura när man ska typ, när man konfronterar dem med vad man ska säga om en sån där grej. Jag minns en gång på ett bröllop när jag var typ 23 och det var en gubbe som också var så, han ville verkligen bara berätta hur äcklig han tyckte det var när jag var 60. Jaha. Jag var okej, så här, jag bryr mig inte så mycket om vad du tycker, men du vet, han bara, jag har min rätt att säga det till dig, bla bla bla.
Och lite, men du går väl inte igång på hur han knullar heller?
Nej,
antagligen.
Verkligen inte. Nej. Och jag är liksom inte så intresserad, och framförallt inte så intresserad vad då någon random person tycker om bögar heller.
Nej.
Men den här personen, den här 50-åriga mannen, han var också så, han blev så jävla sur på mig när jag sa det där. Och så skulle han liksom...
Vad sa du till honom då, exakt? Alltså,
jag sa så här, tack. Och så sa jag precis som jag sa förut, jag fattar att du inte menar någonting illa med det, att du inte har några dåliga intentioner, men liksom, vad menar du med det där? Det är ganska offensiv. Eller så här, vad är det du säger mellan raderna då? Typ så, han bara, vadå? Blir du inte glad? Jag bara, vadå glad typ? Och jag bara, du behöver liksom inte...
Du var glad innan han kom fram och började och sen kommentera.
Sen sa han direkt, han bara, vadå? Du har inte ställt en enda fråga till mig. Och jag bara, men när skulle jag gjort det för det första? Du kom ju direkt fram och sa att det var så soft att jag inte var en bög. Och sen så, han hade också en flickvän med sig som kanske var 21. Och hon började liksom då säga till honom och bara, du är en idiot typ. Och då blev han ännu mer sur. Och då började de tjafsa och då avlägsade han mig från platsen.
Men om jag tycker det här är intressant att prata om. Om jag försöker tänka mig in i han då, vad han ville säga. Kan det vara att han inte bara liksom ville säga så här, jag vet att du är bög, men det är skönt att du inte skyltar med det. Om det inte var det han ville säga, utan mer så, jag tycker det är uppfriskande med någon som inte ändrar sin personlighet efter liksom sexualitet.
Fast folk alltså, kanske inte ändrar sin personlighet efter
sexualitet. Men det finns ju ändå liksom en viss... Alltså det som jag tror han menar med att du inte är så bögig, alltså att det finns en jargong bland bögar.
100%.
Bland vissa bögar, alltså så här, att man är så här, alltså du vet. Och det är väl, alltså det är en kultur kanske. Men han kanske tycker då att det är uppfriskande att du inte liksom kände att du var tvungen att bete dig så för att passa in i den gruppen? Eller, jag försöker bara fundera på vad han menar. Vad,
ja, men
han kommer
oavsett
ifrån.
Så är det bara, man bara, I don't give a fuck. Varför ska han varför känner han ett sånt behov av att säga det? Och sen sa han också rakt upp, jag är homofob. Ah, jag bara, okej. Okay. Ah, all good, nu går jag och tar en till sån här liten luftballong.
Du vet, vi brukar ofta säga att vi tillägnar programmet till olika personer.
Mm, ibland ofta fenomen.
Fenomen, precis. Ofta är det på skoj. Nu är det ändå på riktigt. Staffan Westerberg har gått bort. Mm. 92 år gammal. Och för 2 år sedan fyllde han 90. Och då intervjuade jag honom.
Jag minns det.
Och åkte till hans, där han bodde i Uppsala. Och fick... en sån jävla kontakt kände jag med honom och tyckte så himla mycket om honom. Och han berättade, när han var liten, han hade en storebror som hette Lasse som blev påkörd och dog när han var 9 år gammal. Han skulle plocka blommor till deras mamma på mors dag. Mm. Och Staffan berättade om den här liksom, händelsen, alltså, att förlora ett barn, det liksom förstörde den där familjen och det förstörde honom, och han minnes när de såg liksom kistan sänkas ner, så hade han liksom plockat presskragar som han skulle lägga på kistan, och han kunde inte släppa de här blommorna, för han kunde inte liksom se att de skulle dö. Han ville inte se de här, jag tror om det var i krematoriet till och med, att de var på väg in, alltså att kistan skulle brännas. Mm. Och att hela hans liv så har han liksom gått och hållit, blåhållit i de här prästkragarna och gjort allt för att typ bevara livet. För att det är det enda man kan göra när något sånt där fruktansvärt händer. Mm. Och jag har tänkt så himla mycket på honom. Jag ringde, vi pratade liksom i telefon flera gånger efter att jag hade varit där. Och jag vet att när jag försökte bli gravid så ringde jag honom och berättade hur det gick. Alltså, vet, vi höll kontakten och så... I julas åkte jag förbi Uppsala.
Där han bodde.
Precis. Och då tänkte jag, ska jag svänga förbi? Så här, man vet inte när man har vägarna förbi nästa gång. Och så blev det inte så. Och, så bara, och nu är han borta. Mm. Och ja, det är bara så sorgligt. Han var så jävla fin.
Verkligen.
Kan vi tillägna resten av sändningen riktigt till Staffan Westerberg?
Det gör vi verkligen. Till Staffan Westerberg. Han får också den här Charlie XCX-låten Chains of Love.
Det skulle han tycka om.
Jag tror också det. Okej, Hanna.
Luffar Lasse.
Det är en katt som är försvunnen.
Ja, har du haft koll på detta?
Nej, men jag känner till den. Det är väl en katt som alltid typ hänger vid en tunnelbanestation i Stockholm, va? Och som alla känner och som nu är borta.
Okej. Men inte längre då?
Vi har gjort succé i Musikhjälpen enligt Ammet.
Okej.
Och det är inte i Stockholm då, för Lasse finns. Jag tänkte på en annan katt. Jag tänker på Pepsi, katten Pepsi i Bagarmossen.
Aha.
Ja, för den har dött, eller hur? Pepsi är död, tror jag. Ja.
Nej.
Ja, skitsamma. Eller jag menar inte skitsamma, men jag menar, vi måste gå vidare i programmet.
Ja, ja.
Det ska handla om böcker. Peter Klassikerns Emily Rosenqvist kommer hit och vi ska prata om mordmysterium. Imorgon, Hanna, 17.30, då checkar vi officiellt ut. Och gå på semester fram till den 17 augusti. Inofficiellt checkar vi ut redan i måndags. Känns det som. Men officiellt i om då 24 och en halv timme. Och en grej jag vet att jag kommer ägna mig åt i sommar. Dels är det att läsa pusseldäck.
25 och en halv väl?
Ja, du har helt rätt. 25 och en halv timme.
Jag är inte helt utcheckad.
Nej, jag ville ha lite test bara för att se om du var med. Du vet vad jag gör varje sommar. Jag åker ner till södra Europa för att försöka lösa cold cases i en liten van jag köpt och åker runt med några vänner. De som inte har de resurserna kommer ju kunna läsa pusseldeckare istället och på det sättet lösa mordmysterier. Varför är det så jävla mysigt att läsa om mord just på sommaren? I Norge gör man det på påsken. Det här ska vi reda ut med mordmysterium aktuella P3-klassikerns Emily Rosenqvist!
Hej Emily!
Hej!
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 Hey. Varför? Du är mordmysterium aktuell? Vad fan menas?
Hon har mördat. Nej, det menas väl inte med det?
Nej, jag är inte mord. Alltså, på söndag släpps ett mordmysterium kan man säga i Peter Klassiker.
Vilket då?
Händelser vid vatten.
Kerstin Ekman. Den är ju väldigt bra.
Den är väldigt bra.
Den blev ju en serie för inte så länge sedan. Och den var också väldigt bra, som jag minns det.
Ja, Mikael Marcimans.
Just det, vi gjorde en lek här i studion, minns jag, Hanna, om titeln. Jag minns inte hur det var. Vi gjorde lite olika historier. Händelser vid ratten, som handlade om en som var körde rattfull.
Ja,
ja, vi hade en
händelser vid katten.
Det hade vi. Det var en lyssnafråga som var händelser vid
händelser
ratten.
På natten.
Vatten. Ja, det där kan vi ta upp i hösten. Ja, jag gör det. Men Emily, enough with the small talk. Varför älskar man en riktigt god pusseldeckare?
Därför att man älskar att man både får fly den trista verkligheten och kanske känna sig lite smart.
Men är en pusseldeckare då som jag tänker på det, då tänker jag att ett typexempel är typ en sån Agatha Christie-grej, typ att det är butlern som är mördaren, att man liksom ligger och...
Ja, precis. Alltså, pusseldeckaren är ju så här, det bygger på att det ska finnas ett tydligt mysterium, who done it. Och sen att det finns ett begränsat antal karaktärer. Det är ofta en sluten plats eller miljö. Och att det finns någon typ av utredare, detektiven eller en polis. Eller, alltså om man tänker Poirot i Agatha Christie eller Miss Marple eller Sherlock Holmes.
Och eller att, Father Brown.
Ja, men precis. Och sen att det är stämningen. Det är liksom en mysig miljö man vill vara i. Det är lite brasor, det är lite te, det är lite en, kanske en pittoresk by. Och att det också är så här, informationen ska du som läsare, du har samma information som den i berättelsen som reder utredningen. Så du kan tänka själv.
Kort parentes bara. Father Brown, är det en präst som löser mord?
Ja,
okay.
Det är en präst som löser mord. Och i Father Brown så är det också så att det alltid är en väldigt liksom osympatisk karaktär som blir mördad. Ja, man märker liksom direkt, man vet precis så här, man vet inte vem som har gjort det alltid, men man vet vem som kommer ryka. Men det finns den torra klockringsdirigenten till exempel, han kommer ryka, det vet man. Och man tycker inte synd om honom. Det bränner aldrig till på riktigt.
Liksom. Nej, men det är väl lite så... grejen att det är också så här, det finns ju någonting med att De goda är goda och de onda är onda i en sån här mysdeckare. Att världen är ganska förutsägbar på det sättet och att det är något härligt med att liksom intellektet kan besegra ondskan. Att man också kan lita på att när man väl har fått fatt vem den här mördaren är så kommer det på något sätt ställas till rätta.
Ja.
Och det är ju någon slags
till
bild
nästa
av...
avsnitt.
Ja, men precis. Men det är liksom världen som man vill att den ska vara. Det är ju en typ av feelgood.
Men är det liksom, är pusseldeckare extra populära i dessa oroliga tider, Emily?
Ja, men så är det ju. Alltså, och jag tänker de här storhetstiden för pusseldeckare var ju liksom mellan så här 20- och 40-talet med Agatha Christie och eller Quinn och sådär. Och även hon, vad heter hon? Lang. Maria Lang skrevs ju på 40-talet. Alltså det är ju tider i Europa när det är väldigt oroligt. Och det här är ju liksom, ger ju möjlighet för en typ av eskapism. Och samtidigt, och det kan man ju lite grann se så här idag också, att när det är oroliga tider så vill man kanske känna att det finns någonting att tro på.
Vi ska prata om varför det är så mysigt med mord ibland. Emily Rosenqvist från Peter Klassiken gästar oss. Vi pratar om pusseldeckare, alltså mysiga mordmysterium. Vad är det med mord som är så mysigt när det också kan vara så hemskt i verkligheten?
Ja, det är ju det att i de här böckerna så är det ju att det här mordet, det är typ ingen som blir särskilt ledsen för att
nej.
Nej.
För det är också oftast rätt person som dör. Alltså det finns ju oftast någon slags moraliskt att det ändå är så här, han var ändå lite ond.
Ja, men lite som i Father som... Brown, att det alltid är en osympatisk person typ som ryker.
Ja, ja.
Och sen så är det väl att det är ofta ganska mycket energi lagt på att bygga de här världarna som man ändå vill vara i. Jag tänker också så här, Sherlock Holmes till exempel, han är ju en rolig karaktär. Han tar lite kokain och spelar fiol och är lite liksom, han är väldigt smart. Jag är helt van med honom.
Ammat i helgen. Skojar bara.
Och sen att det här, att morden heller aldrig är särskilt äckliga. Nej. Alltså de är ganska klina.
Det är och liksom, smarta.
Och smarta. Och
det, alltså de är liksom uttänkta. Det är aldrig någon som kommer in med liksom... Jag började kollade om de här Menendez Brothers när de kommer in med varsin liksom hagelbrakare och mördar sina föräldrar.
Just det
är aldrig något sånt. Det är, så här, det är oftast arsenik och det är liksom dörren låst inifrån och ingen liksom, fattar hur det gick till.
Är det så kallade lönnmord? lite.
Ja, lönnmord är det ju.
Och... min dröm att planera ett. Obs, inte genomföra, men planera.
Mm. Men också det här att det är den här platsen som kanske är en miljö som man själv aldrig skulle vara i. Mm. Och då är det lite härligt att få vara i det här engelska godset där det är lite dragigt och man samlas framför brasan och dricker te och funderar på hur det här egentligen har gått till. Mm. Och det, men det är ju framförallt liksom det här liksom stimulerande att det verkligen är som ett pussel. Mm. Och det går man ju igång på om man har liksom lite sug att bli stimulerad på det sättet.
Men de som läser pusseldeckare, försöker de lösa, alltså det kanske man gör på något sätt omedvetet, men jag märker att när jag kollar på Father Brown då, till exempel, jag har ju noll ambition att försöka fundera ut vem det är som har gjort det. Alltså jag åker bara med.
Ja, men...
det finns inget sätt liksom för mig att ta kontrollen i detta.
Nej, men alltså det finns ju vissa, vad heter hon, Ellery Queen som skrev sån här pusseldeckare på typ 30-talet. Hon var ju så här, i sina böcker så uppmanade hon läsarna att tävla med mig. Eller liksom försök lösa det här. Och det finns ju en bok som skrevs på typ 30-talet som fick värsta revivalen under pandemin som heter Keynes Jawbone, som är alltså utfört som ett pussel, alltså sidorna i boken är lagda i helt randomiserad ordning, så för att lösa det här så måste du klippa upp sidorna och lägga dem i ett pussel.
Fan,
och det här tar ju jättelång tid.
Dåligt som... för ljudboksversionen också.
Alltså hade någon gett en sån bok till mig hade jag brutit med versionen i fråga, Emily, så kom inte ens på tanken. Det blir ingen mer Peter Klassiken i höst. Giovanni's Room, det kan du bara glömma i sådana fall.
Nej, men det, alltså den typen av... Jag tycker att det finns ju väldigt mycket nu som handlar om så här hjärngympa. Mm. Att bokvärlden... alltså man kan ju använda de här böckerna som hjärngympa om man vill. Mm. Jag har inte lagt... det
som ett sudoku typ.
Jag har ett korsord att man kan
jag
ju använda
löser ju
det
sudoku medan jag kollar på Father Brown. Det är perfekt.
Men så kan man ju också, det kanske också är det att man kan läsa dem på lite olika sätt, att man antingen bara åker med eller att man verkligen utmanar sig på något sätt.
Men hur har den här pusseldeckaren förändrats då från till exempel Agatha Christie till dagens deckare som känns lite mörkare?
Alltså man kan väl säga att den här klassiska mysdeckaren finns ju kvar, men den har ju, alltså det är ju populärt att liksom blanda genrer idag. Och jag tycker att det finns ju många pusseldeckare som kanske idag är lite mer så här realistiska miljöer, lite kanske mer samhällskommenterande, lite mer så här fokus på psykologi och typ hur mer så här, istället för så här varför, vem begick mordet och varför, så kanske det är mer så här vem begick mordet eller vem dödade den här personen och vad säger det om de här människorna och den här samhället kanske. Och sen så finns det ju de här som är mer spel, verkligen har blivit, alltså det finns ju någonting som heter literary gaming, som är som böcker som är, alltså ännu mer fokus på det här med att det ska vara som ett spel, som är då influerad av typ rollspel och sådär, där man kan mer liknar det nästan som ett dataspel, den typen av böcker som är influerade också av pusseldeckaren.
Du, Emily, säg en pusseldeckare som man ska läsa i sommar och du får inte säga den där man var tvungen att klippa ut sidorna.
Nej, men då måste jag ju såklart säga Kerstin Ekman, för den är ju inte en riktig pusseldeckare.
Men den är väldigt bra.
Den är väldigt bra, men annars kanske man skulle ändå ge sig kast med någon Agatha Christie.
Finns det inget nytt?
Jo, det finns det ju. Det finns ju de här, om man gillar de här typ mer samtida, så finns det ju till exempel den här nyckelserien, vad heter den? Alex Andoril.
Ja.
Och den är ju kanske lite mer en modern typ av pusseldeckare. Så den kan man ge sig på.
Toppen, tack för tipsen. Mm. Och om vi utgår från originaltips då, så handlar nästa avsnitt av Peter Klassiken om just Kerstin Ekmans Händelser vid vatten. Och det avsnittet släpps på söndag. Mm. In och lyssna då. Tack för att du kom hit och ha en fin sommar, Emily Rosenqvist.
Detsamma.
Jag har ett nytt moment.
Har du?
Ja, faktiskt.
Är det verkligen så smart att dra igång det? Innan semestern.
Med tanke på hur kort våra tidigare moment har levt ofta, så tror jag att det är ganska riskfritt. Ibland så kommer ju aldrig tillbaks.
Nej.
Men det här är liksom, i liksom sann public service-anda kan man säga.
Mm-hmm.
VMA heter det. Viktigt meddelande till allmänheten. Mm. Jag har beställt en liten vignett av Ahmed som har gjort den. Ska vi se hur det funkar.
Viktigt meddelande till allmänheten. via Kristoffer Garplind. Gud. Lyssna noga nu, era små horor.
Va, Ahmet? Att han är till det var lite fräckt i alla fall. Det handlar om viktiga meddelanden som allmänheten verkligen kan behöva veta.
Jaha.
Hoppsan.
Så här, jag har det. Lite halsbränna.
Just det, det har du. Ahmet kom till jobbet igår och såg, han var helt blek i ansiktet. Mm. Och jag tänkte, vad har hänt nu? Mm. Är MeToo tillbaks?
Som sätt rör. En brunett.
Varför? Och i alla fall, så, nej, det som hade hänt var att
en brunett med små pattar.
Och BH.
Nej, fy fan, det gillar han inte då.
Jag hatar han. Ahmet var i alla fall på väg till jobbet igår. Och då får han ett sms från en kompis. Mm. Och han har skickat bilder till Ahmet. Mm. Och bilderna är då screenshots från några så här, mobilanteckningar, du vet, med sin anteckningar-app. Mm-hmm. Men det här var inte vilka anteckningar som helst, utan det här var Ahmets egna privata anteckningar.
Jaha.
Och då började han svettas och fick panik och tänker, hur fan får man tag på dessa? Använder du din anteckningar-app som inte finns på alla mobilbrands, antar jag?
Inte så mycket, men ibland.
Ja, men det är jätteofta. Mm. Och det, är liksom, det står ju liksom skitar som jag inte vill ska komma ut. Nej, så jag fattar att Ahmet fick panik. För om jag är orolig, jag kan inte ens föreställa mig.
Nej.
Hur han mår. Men det finns en logisk förklaring till det här. Och det var att i vintras så skickade då Ahmets kompis ett träningsprogram till honom via anteckningar på mobilen. Man kan ju ha en delad anteckning. Jag har det om en sån födelsedagstråd till en kompis till exempel, där någon kommer på någon kul idé. Och
vem då?
Men det känns, det vill jag inte säga om personen i frågan lyssnar.
Men är det liksom någon som inte har fyllt åren?
Ja, exakt.
Okay.
Fyller i början av september. Mer än så säger jag inte. Lalalala.
Är det Tone?
Nej, hon fyller i januari.
Är det Caroline?
Nej, hon fyller i juli.
Ja.
Det är ingen du känner, tror jag.
Nej, okej.
Okay. Och det är inte, spelar ingen roll heller.
Herregud. Nej.
Men det som hade hänt
får
då
fråga. Var vi väl fråga?
Att Ahmet, som är så himla, det är gulligt med honom. Han är så sympatisk och liksom, han vill inte ta plats i onödan.
Nej.
Och han vill inte slösa på bandbredd. Han tänker på allt vatten som försvinner. Jag fattar inte hur, men det gör det på något sätt. Men för då har liksom Ahmet använt, han har liksom använt samma anteckningsdokument och fyllt på med liksom allting istället för att skapa en ny anteckning.
Du, det är som med min mamma som raderar alla sms. Ja, det, för hon tror att det tar plats på hennes telefon. Och jag har sagt, du behöver inte radera sms, för att det finns ingenting som du använder din telefon till som behöver den typen av, alltså, de tar hon lyssnar inte på mig. Hon lyssnar inte.
Det här är väl ganska tydligt vad det är som händer. Jag vill inte vara fräck. Brukar Göran lyssna på radion? Han inte.
Ja.
Okej. Ja, då säger jag det bara.
Eller det vet jag inte. Nej, det tror jag inte.
Det skulle kunna vara så att din mor har en otrohetsaffär.
Jo, men hon raderar mina sms. Alltså ja, men, hon raderar mina sms.
Ja, men då säger hon bara att hon, jag måste radera alla. För att det är en sån grej hon har för sig.
Okej, okay. Då vet jag inte. Vem? Hon är ju alltid hemma.
Morbrännaren bor väl där i krokarna? Det där, nej, kan vi visa som en privat diskussion nästan. Vi ska inte hänga ut någon i radio på det här sättet.
Okej, okay, så Ahmet har använt samma anteckning.
Ja, han är den enda jag känner som skulle göra det. Men jag vill ändå säga, det kan vara ett bra tips för folk att ni inte använder delade anteckningsdokument och skriva in privata anteckningar i.
Viktigt meddelande.
Men det som är kul var för att jag fick se några av de här grejerna som då Ahmet hade noterat. Och det är ganska mycket till jobbet. Alltså till det här programmet. Och när man ser det utan kontext så är det, då ser det inte bra ut för Ahmet. Så står det till exempel. Är det så fel att säga jag gillar det jag ser första gången man träffar sin tjejs unga syster? Och så står det en annan mening, bara allt om gooning med en livslevande gooner. Alltså de här runkarna.
Ja, de runkarna som aldrig kommer.
Och så står det så här, ryktet om en kollega som skett ner sig på Petri Guld.
Va?
Finns
det ett rykte om en kollega som skett ner?
Men som jag sa, Hanna, du gick ju inte. Hundarna fick inte komma, så det var inte plats.
Nej.
Så då dog ryktet efter det, kan man säga. Mm-hmm. Men det levde i några veckor. Ja,
gud,
tänk på det i
alla fall. Vilket kul moment. Det här tycker jag vi fortsätter med
tillbaka
efter semestern.
I augusti. Ja, vi hörs då. Eller vi har ju 25 timmar kvar. Nej, 25. Exakt 25 timmar kvar. Ja.
Palantir-grundaren Peter Thiels privata elitkonferens Dialog har hamnat i blåsväder efter en läcka som gett insyn i vilka som deltagit i nätverket, vilka som registrerats för årets träff och hur personer i gruppens interna system rankats. Bakom stängda dörrar står ämnen som världskrig, kärnkraft, sexliv och kulter på agendan. Med oss direkt från en helt annan sorts konferens slash kult, nämligen Almedalen, har vi Max V. Karlsson, politikreporter på Expressen, som ska berätta allt om den här hemliga maktträffen. Hej Max!
Hej! Jag vet inte om ni hör det, men det är inte Visby som blir invaderat. Oj. Det är flygvapnet som flyger över för att de firar 100 år. Så att vi har en härlig ambiance av Jans Gripen i bakgrunden här.
Det är mitt Sverige. Det känns inte så bra för mig.
Men hör du oss eller är det
jag hör det alldeles utmärkt.
Du, den här dialog då, det låter nästan som en blandning av Bildberg och Almedalen. Ett slags mystiskt möte mellan superrika och mäktiga. Vad är det för någonting?
Ja, det är mer Bilderbergen och Silicon Valley. Det här är ett off-the-record mötessällskap.
Ska vi kanske ta... Herregud,
Max, vad i helvete pågår?
Ja, vi tar en låt och hoppas att de är klara sen dess. Jag har lite kontakter. Jag ringer ett samtal så hörs vi snart, Max. Magnetic i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som pratar om Palantir-grundaren Peter Thiels privata elitkonferensdialog. Det har varit massa läckor där. Max V. Karlsson är på plats i Almedalen. Nu är det mindre flygplan, va?
Det tror jag. Vilket sabotage.
Ja, verkligen. Ja. Men nu börjar jag om från början. Den här då, dialog, den här elitkonferensen, det låter nästan som en blandning av Bilderberggruppen och Almedalen. Ett sorts mystiskt möte mellan superrika och mäktiga. Vad är det här för maktträff?
Ja, jag skulle säga att det är mer Bilderberggruppen och Silicon Valley. Det här är ett off-the-record mötessällskap som drar ihop några av världens absolut rikaste och mäktigaste och mycket tech-personer som vill förändra världen och networka och till och med dejta.
Mm-hmm. Mm-hmm. Och nu har listor på deltagare läckt. Vilka är med?
Det här är ju en who's who av de som styr och ställer egentligen. Det handlar om militära makthavare som höga ledare i NATO. Det handlar om amerikanska ministrar och toppolitiker, både republikaner och demokrater. Det har varit viktigt för det här nätverket att ha makthavare från flera politiska läger. Men det handlar också om skådespelare och journalister. Till exempel då Ezra Klein som är väldigt känd, som jobbar på New York Times och sådär. Men även skådespelaren Joseph Gordon-Levitt, känd från bland annat Batman och annat.
Är han med?
Det är han. Han är på den här listan. Det betyder alltså inte att man är medlem i sällskapet, men det betyder att man har blivit inbjuden och deltagit på någon av konferenserna genom åren.
Lite som Epstein Files på något sätt.
Ja, faktiskt. Och det finns många likheter mellan Epstein-filerna och det här också.
Är det många som är på båda listorna, eller?
Ja, det är det faktiskt. Och det är de allra rikaste också. Till exempel såna Elon Musk och även Reid Hoffman och andra såna miljardärer.
Det verkar också ha funnits ett internt system där personer har rankats. Vad säger den rankningen om hur dialog ser på makt och inflytande? Och hur liksom rankade de folk?
Alltså, det här är ju en grupp som ser alla relationer som transaktionella. Alltså, när du lär känna någon så handlar det om vad den personen kan ge dig och vad du kan göra för att tjäna mer pengar på det här. Eller hur den personen stärker ditt värde. Här har det handlat om hur värdefull man är i att sätta ihop personer med varandra och hur värdefulla nya idéer man har. Det har varit det viktigaste för den här gruppen. Men det är alltså, man är inte med varandra för att man tycker om varandra, utan man är med varandra för att man kan hjälpa varandra framåt.
Men en del är väl med varann för att de tycker om varann, om man dessutom ska dejta i den.
Så är det verkligen. De har ju en dejtingdel under den här. Men det handlar också om att de är rädda för att dejta utanför den här gruppen. Så är det ofta med de superrika. Att de är rädda för att någon går på dem bara för pengarna. Och här kan de ju lägga åtminstone den oron åt sidan.
Jag tror därför man blev rik. Bara för att kunna få någon som vill ha en för pengarna. Så att man kan få någon som är mycket snyggare än vad man har fått annars.
Ja, men de är nog... De här personerna använder ju inte Tinder, utan till den grad att de helt enkelt också behövde göra en dating-app för dialognätverket.
Otroligt. Justin Timberlake, Rock Your Body i eftermiddag med Hanna och Kristoffer. Vi pratade om Peter Thiel som bland annat var med och grundade PayPal och Palantir som även ligger bakom elitnätverk
elitnätverket Dialog som nu drabbats av en läcka där bland annat medlemmar och diskussioner kommit ut och nått allmänheten. Max V. Karlsson, vilka ämnen är det man liksom berör under den här dialogkonferensen?
Dels handlar det om politik och att förbereda sig för framtiden, till exempel nästa världskrig, alltså världskrig 3. Men det handlar också om personlig förbättring. De pratar till exempel om hur man kan förbättra sitt sexliv.
Hur?
Vi vet ju inte vad de tycker om det här, för det, vi vet bara de här rubrikerna. De har också en rubrik som att pengar köper faktiskt lycka, och hur köper man ett val?
Mm. Men hur har de här grejerna kunnat läcka? Alltså, för det känns ju, är det liksom medvetet att de så tisa lite grann, eller om det liksom hade varit en riktig läcka så hade man väl fått veta hur man köper ett val då till exempel, eller?
Ja, nej,
det, och inte bara rubrikerna.
Det ser ut som att det här är en genuin läcka, och det handlar om uppgifter från en väldigt dedikerad och hängiven hackare som har hittat det här och som nu hotas med stämningar också av några av de här personerna för att det här har offentliggjorts. Men det är helt enkelt en person som har gjort det här av för att de drivs för det, och det handlar om att hemsidan hade så himla dålig säkerhet. Man kan tänka sig att de här IT-miljardärerna skulle ha en bra säkerhet, men det har de verkligen inte haft. Och det handlar om att hemsidan var så gammal, så vissa säkerhetscertifikat hade gått ut.
Men om en av de här rubrikerna var hur köper man ett val, hur vill den här gruppen av människor att världen ska se ut?
Ja, de vill att den ska handla om optimism och att man inte ska inskränka frihet. Med det menar de till exempel då personlig rikedom. Att möjliggöra att fler kan bli super, super rika. Sen är det faktiskt också så att de vill att man ska då komma mer överens. Och det här är ju ett tema som återkommer i till exempel Bilderberggruppens möten. Man vill att det politiska käbblet ska sluta och att de som egentligen styr och ställer ska vara överens på lång sikt. Det handlar ju om att det är bra för näringsliv och för mänskligheten, menar de.
Förlåt, Max, du är i Almedalen. Är det liksom kamerasmattrande man hör i bakgrunden?
Det är faktiskt folk som cyklar förbi på kullersten.
Jaha, okej. Okay. Jag trodde det var liksom så. Någon kändis gick förbi.
Det, jag trodde också det.
Ja. Ah, okay. Nu har ju flera människor distanserat sig från Dialog. Varför är det känsligt att liksom synas i ett sånt här nätverk?
Det handlar framförallt om de politiska kontakterna som Peter Thiel har på senare tid, skulle jag säga. Han är ju en otroligt ideologisk person som är extremt kontroversiell med vissa väldigt extrema åsikter. Nu åker ett litet flygplan över här igen. Vi får se om
det är okej med ett litet.
Oj. Så. Ljuvlig ljudbild.
Ja.
Det är en taggad Gripen-pilot är det.
Ja.
Jag känner han som heter Ola. Faktiskt känner
jag.
Är det Edvins brorsa?
Nej. Jag tror han är Ola är för gammal nu som jag tänker på. Ja, nog om dem.
Han har startat så mycket att jag kommer begära ut kvittorna för vad det här kostade sen.
Vad gör du?
Så det är känsligt att synas med den här typen av personer, framförallt i synnerhet Peter Thiel, som är så öppen med sina politiska åsikter och vilket samhälle han vill ha.
Men borde man vara orolig då om de till exempel funderar på hur man ska kunna köpa ett val?
Då vill de ju störta demokratin.
Det är en red flag för mig, Max.
Ja, men förlåt, jag hörde inte vad du sa för att det var någon som skrek. Jag kan ju lite om det.
Det här med att det finns en rubrik då som, där det står hur köper man ett val? Det gör mig lite orolig. Borde man vara det?
Ja, det borde man faktiskt, för att insynen är ju noll. När insynen är noll på det här sättet så kan de agera egentligen helt utan granskning. Det har varit ett av syftena med den här hackarens
uppgifter.
Men helt
noll är den väl inte? Alltså eftersom de har läckt?
Ja, precis. Nu är det då inte noll. Vi har i två decennier inte vetat om vilka som är med, vilka som pratar, vilka beslut de fattar och vad de tycker är viktigt. Och nu vet vi mer av det då. Jag tycker att man ska vara orolig över det här eftersom brist på transparens gör att man kan verka utan insyn.
Max.
Ja, och att köpa ett val, det är ju liksom att gå emot då. Det är ju
flera av de här gillar inte demokrati. Jag menar, Peter Thiel är ju en öppen motståndare till det, till exempel.
Max V. Karlsson, tusen tack för att vi fick prata med dig i vår plats i Almedalen. Får du gå och kolla på lite flygplan eller så?
Tack snälla.
Hej då.
Tack Max. Det var kul att det var liksom reportern som hittade katten.
Ja, jag lyssnar inte så noga. Men
det är liksom drömmen alla journalister har, att de själva ska lösa brottet.
Verkligen, synd att det bara var en katt.
Jo, men ändå.
Jag ska prata lite om fotbolls-VM snart.
Ska du?
Ja, det finns nämligen, jag vet att du går runt och tänker och funderar mycket på hur fan det ska gå. Jag har forskat lite. Ska du se matchen imorgon på din första semesterkväll?
Matchen imorgon?
Sverige möter Japan i gruppspelet i fotbolls-VM natten till fredag 01.00.
01.00? Ja, det ska jag.
Ja, okej, vad kul.
Ja, ska du?
Ja, självklart ska jag se den. Och, men det är ju lite rörigt nu, va?
För kanske du och din vattenskadarbroder Sacke ska se den ihop, kanske?
Ja, kanske. Ja, kanske det. Jag ska föreslå det. Det är ju så, det var ju så mycket snack, kommer du ihåg det, när vi vann med 5-1. Att efter det var det så här, nu, det kan gå lite hur som helst, vi kommer typ ändå gå till 16-delsfinal. Sen blev vi ju krossade då, med 5-1, fast liksom reversed.
Jag sa ju det.
Ja, men herregud, ja, eller när sa du det?
Jag sa det att, ja, men det beror ju på hur många mål de andra lagen gör.
Ja, det sa du verkligen.
Ja. Ja.
Men det, sen handlar det också lite om, man vill ju kanske, man kanske går vidare, men man kanske liksom, man vill ju inte möta till exempel Frankrike kanske, som är mycket, mycket, mycket bättre. Det är en jävla, vad heter, djungel. Och jag har forskat, jag ska berätta för dig vad det finns för olika, liksom, hur det kan sluta för oss.
Okej.
Okay. Håll i dig.
Ja.
Sverige är ganska nära slutspel i fotbolls-VM. Men nu handlar det inte bara om att gå vidare, utan också om vem man slipper möta, som sagt.
Inför... Vadå, är Sverige nära slutspel?
Ja, ja, får man ändå säga.
Okej.
Inför sista gruppspelsmatchen mot Japan ligger Sverige trea i gruppen efter storsegern mot Tunisien och käftsmällen mot Nederländerna. Och eftersom de åtta bästa grupptreorna också går vidare, finns det goda chanser att Sverige når 16-delsfinal. Är du med?
De åtta bästa grupptreorna. Och, så även om vi förlorar mot Japan så kanske vi går vidare till...
Kanske.
Ja, okej. Okay. Vart ligger Japan då?
Japan ligger tvåa, tror jag.
Ja.
Problemet, Hanna, är att om Sverige blir grupp trea så kan det vänta ett riktigt monster till motståndare direkt i slutspelet.
De mest... Men inte Frankrike då, om de är så bra.
De mest fruktade alternativen är framförallt Frankrike, men även Tyskland, som nämns som tänkbara motståndare. Därför håller svenska fans inte bara på Sverige mot Japan, utan också på en rad andra resultat i VM. Och ju bättre Sverige placerar sig i truppen, eller gruppen, desto större chans att slippa en fotbollsgigant redan i första utslagsrundan. Kort sagt, Sverige kan ta sig vidare, men nu pågår också en liten matematisk kamp för att undvika att springa rakt in i VMs största drakar.
Tyskland och Frankrike.
Ja, precis.
Och Argentina kanske.
Brasilien.
Brasilien.
Mm.
Men Messi då?
Ja, Messi då, Ahmet.
Hade inte
Jag hörde inte riktigt, jag hörde faktiskt inte. Jag har lurat på mig.
Jag är så dålig på att läsa läppan.
Ja, men en annan del av slutspelsträdet där befinner sig Argentina och Messi.
Jaha, en annan del av trädet. En annan gren.
Men det kan ju bli så att vad heter det, Sverige möter Norge. Riktig hatmatch. Gud, jag kommer inte bli misshandlad på gatorna kanske om Norge vinner.
Det tror jag, ja.
Vad tror du, vadå? Det kan hända oavsett.
Oavsett.
Ja, om den där galna 50-åringen kommer tillbaks.
Ja, om Norge, din uppsyn framförallt.
Om Norge skrällar mot Frankrike och vi blir trea, då kommer vi möta Norge.
Alltså om Norge vinner över Frankrike.
Mm.
Men gruppspelstreorna, alltså Frankrike lär väl inte bli grupp trea? Så att vi kommer väl inte möta Frankrike?
De är etta i sin grupp.
Etta, ja.
Precis. Vet du vad? Trean möter ettor.
Jaha, trean möter ettor.
Det har Lennart Johansson bestämt.
Hur kan det funka? Lennart Johansson?
Ja,
vad fan?
Han är en gamla FIFA-generalen.
Men tvåorna då? Möter de fyrorna?
Du får fördel om du blir bäst i gruppen, såklart. Men det är lite olika. Vilka som möter vilka. Du, nu inga fler förfrågor, tack.
Vet du vad canicul betyder?
På vilket språk?
Franska.
Nej.
Värmebölja.
Hard times. I eftermiddag i P3 med Kristoffer som är jag som sitter i Stockholm och Hanna Hellqvist som sitter i Karlstad. Vi kommunicerar via en chatt och nu ser jag att du har skrivit, Hanna, i chatten 1717. Jag kan säga något kort om murning.
Ja, får jag det?
Ja, det får gärna vara lite längre än kort.
Okej, okay, vad kul. Ja, jag har ju börjat mura, ja.
Mm.
Det betyder att jag har börjat blanda mitt eget bruk.
Okay.
Jag har samlat på mig sten.
Mm-hmm. Hur då?
Ja, men jag har mycket sten på gården.
Och du går runt och plockar lite som förr i tiden?
Ja, okay. Ja visst. Ah, ja. Plockar sten. Ibland tar jag bara en liten spann och plockar i. Om jag ska ha småsten, ibland tar jag skottkärra när jag behöver större.
Mm-hmm.
Och så blandar jag eget bruk och sen så har jag gjort en mur runt min rabatt.
Mm.
Och gjort lite olika, brukar liksom det här som man blandar, alltså man blandar cement, sand och vatten.
Som man har mellan själva stenarna, så de sitter
exakt,
fast.
Exakt, ja. Och sen så kan man blanda betong, och då har man grus, cement och vatten. Mm. För då blir det liksom lite grövre. Och bara att, du vet, jag har en sån cementpåse på gården som jag kan gå och ta ur. Och en sandhög som jag kan gå och ta.
Vad kostar
vatten,
en cementpåse 2026?
Ja, den är inte så dyr. 200 kanske, jag vet inte. Och sen så blandar man med en sån här visp som man sätter på sin, vad heter det?
Är det som en elvisp eller en specialbyggvisp?
Vet du vad? Det är som en elvisp, fast ja, det är en specialbyggvisp.
Varför är du så jävla sur över den frågan? Jag är intresserad. Nej, men,
ja, jag vet inte varför jag blev sur faktiskt. Ja. Men man sätter den på skruvdragaren och så blandar man. Ja. Och så kan man sätta lite saker mot, alltså typ en marksten, så att liksom den stenen som man ska mura fast sitter fast. Mm. Och sen häller man lite bakom. Mm. Ja, jag är ju ingen expert. Nej, nej. Det ska jag inte säga. Nej. Men det blir ganska fint.
Det låter jättefint.
Och när jag kommer hem, problemet är bara att min hjärna funkar ju så. Om jag har spelat Tetris, så drömmer jag om Tetris. Alltså när jag blundar så ser jag de här grejerna som åker ner.
Vilken basic hjärna.
Ja, verkligen. Det är den. Den är vad den är. Men det är den jag fick. Ja. På kvällarna, vad tror du jag tänker på nu?
Father Brown.
Nej, sten såklart.
Ja, okej.
Okay. Du lyssnar, alltså du...
Du, med den där tonen kommer du aldrig vinna Bamses snällhetspris. Men kanske Skalmans tråkighetspris, om du ska fortsätta bra.
Åh, fy fan. Vem ska jag prata med om murning då?
Nej, men jag och lyssnarna är alltid redo. Det kan handla om skjutdörrar, det kan handla om murning.
Nej, jag vet inte vad. Nej.
Ja, men till
vi gör så här. Jag tar en bild när jag kommer hem på min mur. Ska jag visa den för dig imorgon.
Imorgon går vi på semester. Nu är det bara nu är det 24 timmar och 10 minuter kvar exakt.
Mm. Men så du har det i dig då att titta på bilden av min mur och säga någonting
det om kommer det. Jag ha, men jag har inte mycket. Det har säkert lyssnarna märkt. Vi har varit väldigt, väldigt svaga den här veckan. Svagare än vanligt. Det är för att vi är väldigt, väldigt utbrända och trötta. Vi har jobbat 2 timmar om dagen sen i augusti typ. Och så imorgon, vi har bokat inför vårt sista fillo, så har vi då tagit hit mitt ex.
Men han är Sebastian.
Också Sebastian Novacki. Han är också, han gör bland annat podden Kära dagbok på DN Kultur. Och han kommer hit i alla fall. Och det blir väl kul.
Ja, det kommer bli jättekul. Jag älskar honom.
Jag vet att du gör.
Han är ju mitt favoritex av alla dina ex.
Typ mitt favoritex också.
Så kan ni inte bli ihop igen?
Nej, jag tror inte det.
Varför inte det?
Jag gillar inte göra repriser.
Men ni blev ihop och gjorde slut och blev ihop och gjorde slut och blev...
Hur tror man modda av det då? Jag vet vad, det var ändå kul när det hände något. Vi får se vad som händer imorgon i fillo. Är det så fel att bli ihop med sitt ex?
Igen? Nej.
Kanske. Ja, spännande, vilken cliffhanger.
Men det här tror du han vill se bilder på min mur?
Nej, han är inte så intresserad.
P3, Sveriges Radio.